Det är måndag och vi drar igång ett nytt avsnitt av podden Sanni och Svensson. Och vi har kommit till 14 avsnitt, eller ja, en siffra jag får knippa med en riktig profil här i Skåne, Micke Gart.
Oj, Micke Gart, ja. Men då får vi fortsätta i hårdingarnas tema då. Robert Karlsson i Södertälje, det är ju en tuffing som också spelar i Malmö. Och min personliga favorit, Mattias Nota Nordström. Jag fick chansen att spela med honom. Och hade honom lite som idol när jag var yngre.
Ja, och kanske lite grann från den tiden. De har säkert spelat något VM eller World Cup eller liknande ihop. Jonas Höglund, en profil i Färjestad som visste var målet fanns.
Definitivt. Fredrik Stillman, tröjan i taket i Kinnarps arena. Och Stigge Salming, han var liksom före min tid. Men Harald Lyckner, som en trogen lyssnare av den här podden, sa: nämner du inte Harald Lyckner, nämner du inte Stigge Salming, då slutar jag lyssna.
Ja, men för att vi inte ska tappa lyssnare i Göteborg också, så tar jag en spelare som hänger i taket där, i Patrik Karnbäck. Där har vi en riktig höjdare i Göteborg. Ja, vi har ännu en vecka att summera. Ja, och vi kan väl börja, Sanni, med att Huddinge Hockey är klara för allettan. Vad säger du om det? En kort kommentar på det.
Jag har aldrig tvivlat.
Det tror inte jag ett skit på.
Nej, jag hade faktiskt gett upp. Det är inte ofta jag twittrar eller pratar negativt om Huddinge, men i säsongsinledningen var jag väldigt, väldigt kritisk. Nej, nu är vi klara i alla fall. Och nu finns det bara en väg, och det är uppåt.
Vi ska inte diskutera Huddinge så mycket, men vi har ju en gammal Huddinge-profil som var klasskamrat med dig i Sam Hallam. Och han var inte nådig i lördagens match mot Brynäs. Vi tar och lyssnar på vad han sa.
Bortom det målet, och det är det där.
Nej, men det är inte bortom målet.
Nej, alltså, man kan inte. Signalen kommer för tidigt.
Alltså, i det fallet, då är frågan, ska Mikael Andersson döma mer på ett tag? Eller ska han liksom...
Du tycker den digniteten på misstaget?
Alltså det är så enkelt. Det är inte var en hakning eller inte. Alltså det är ett sånt kraftigt... Det är en domare som avgör en hockeymatch på det sättet. Om domaren tar en utvisning på more power play, det är svårt att dra den parallellen. Men här är det verkligen en man som avgör utgången av matchen. Och det är brutalt dåligt, och det känns otroligt... Jag är otroligt besviken över det.
Ja, det där är ju... Han är ordentligt arg. Jag tror Sam också är lite pressad. Han är frustrerad med tabelläget. Det ska vara ett givet mål. Domare Mikael Andersson blåser för tidigt. Det är ett misstag. Generellt så tycker jag att många domare är lite fega och blåser för tidigt. Så jag förstår Sams frustration när man är i det tuffa läget, definitivt.
Ja, jag förstår givetvis också det, och det är väl klart att han ska få lov att bli förbannad på en sån grej, för det sabbar ju verkligen. Det är 2 poäng Växjö tappar mot en direkt konkurrent runt det strecket, som förmodligen kommer vara ett lag de får tampas med där hela säsongen. Så det är klart att han ska bli förbannad, men jag tycker inte...
Hänga ut så.
Men hänga ut så, och det här med att hålla på... Ska han stängas av och sådär? Det köper inte jag att man ska göra det för att någon gör ett misstag på det sättet. Visst, det är ett ganska stort misstag, men det kommer inte hjälpa ett skit att stänga av folk. Jag tror inte han menar det heller, kanske innerst inne.
Nej, men jag förstår att Sam är frustrerad. Man hade kunnat avsluta bra, väldigt bra, och lägga på ytterligare en seger. Men det här är ju frukten av att man har inlett säsongen så svagt. Hade Sam och hans Växjö haft 20 poäng till i tabellen, så tror inte han hade reagerat kanske lika starkt. Men jag förstår att han är frustrerad. Men samtidigt, det är ett enormt grovt misstag av domaren. Det är alla eniga i. Och det blir ju väldigt märkbart när domare gör ett sånt misstag. Men å andra sidan, det här att stänga av, nej, jag är inte mycket för det där. Viktor Andrén, hemma mot Leksand för dryga månad sedan, knappt en minut kvar, släppte in han tappade pucken, jättebilligt mål. Ska man stänga av Viktor Andrén då?
Nej, men exakt, det blir ju lite löjligt. Men samtidigt, vad blir konsekvensen när en domare gör en sån grej? Jag vet att de är jättenoga när de pratar ner matchen internt och så här. Men vad blir konsekvensen när en domare verkligen... Ja, det är 2 poäng som går åt skogen för Växjö.
Ja, och absolut. Och vad blir konsekvensen för en domare? Ja, det är klart, domaren känner sig som en påse skit rent ut sagt. Men det hjälper ju inte Sam Hallam eller Växjöspelarna eller Växjösupportrarna. De är ju, alltså, det hjälper inte dem hur domare Andersson mår. Men det är väl någonstans, ja, de får dra tillbaka, lära sig av sina misstag på samma sätt som jag fick göra när jag snubblade runt och gjorde någon felpass eller en målvakt släppte in något billigt mål. Men det är klart, jag förstår det blir kostsamt, men Ja, och Sam är frustrerad efter den här tuffa inledningen.
Men just när det gäller Mikael Andersson så frågan är om han kanske är rent av målvakternas absolut bästa vän. För han är ruggigt flitig på dels att när spelare bara närmar sig målgården så är han väldigt snabb att blåsa av och så nu det här. Så att jag tror målvakterna uppskattar en dummare som Mikael Andersson.
Ja, men ja, precis. Men det är också en aspekt här. Och nu är SHL jättebra och pratar om att de har dragit ner hjärnskakningen på målvakten med 70% och det är till följd av det här att man inte får vara i målgården och klubborna där. Absolut, det är jättebra. Men nu har man gett målvakterna alla möjliga tänkbara fördelar att man inte får vara i målgården. Då behöver man som domare inte blåsa så snabbt. Då kan man känna sig trygg med att okej, okay, jag kan hänga på signalen lite. Jag behöver inte blåsa så snabbt eftersom vi har sett till att målvakterna är skyddade den här säsongen. Så att det är
men har de inte diskuterat det här tidigare? Jag tycker jag känner igen den här diskussionen. För mig var det självklart.
Ja, men en ongoing. Det här är ju, jag tror jag har suttit i Simors studion i 7 år nu. Jag vet inte hur många gånger Petter Rönnqvist har diskuterat det här. Och faktum är att det är faktiskt andra gången det händer HV70, eller händer Växjö den här säsongen. Det hände mot HV71 också på bortaplan. Ställning 0-0. Så jag, alltså då, med det i åtanke så kan man ju förstå att det är att Sam blir frustrerad. Och i den här positionen som domaren står i, Micke Andersson, då borde han kunna vara lugnare i sin bedömning.
Jag ska bara ta upp lite snabbt här också. Det är, vi har fått på vår mailkorg Sanni Svensson, snabbelag Expressen. Där är det Perra från Gävle som undrar: kan en tränare hålla på och vräka ur sig vad som helst, eller gick han över gränsen?
Jag tror att Sam och SHL eller Johan Hemlin på sportchef på SHL definitivt har diskuterat det här efteråt. För att det finns ett, kanske inte gentleman's agreement, men man vill nog hålla saker internt. Man vill inte att de här sakerna ska läcka ut. Media på något sätt älskar när det här sker. Men jag tror att SHL gärna vill hålla det tight, lite som man gör i NHL, där att man är väldigt, väldigt strikt på det här med kritik mot domare. Och är det en spelare eller ledare som kritiserar en domare, så blir det ganska stränga böter. Så det är någonting jag tror mig att SHL gärna vill eftersträva.
Ja, men det är väl ganska lämpligt att man vill ha det så. För att det blir ju väldigt mycket fokus och så blir en dummare väldigt uttänkt, mer än vad de någonsin har blivit. Så för det här eldas på i sociala medier och allting.
Ja, så är det ju. Men du, när vi startade den här podden, drömde du om att sitta och prata om domare då? Jag kommer ihåg när vi drog igång det där, det sa så här: nej, men vi ska inte prata om domare hela tiden. Nu är vi här, vi har hamnat in i det här. Det är ju det som är snackisarna.
Ja, ja, men absolut, så är det. Men okej, vi skiter det nu. Vi tar och diskuterar något helt annat då. Vi tar
powerplay.
Och diskuterar HV71.
Powerplay.
HV71.
Ja, powerplay då. Eftersom det ändå handlar om det, domarna. Ja, men HV71 är ju ett, vann ju i lördags med... Vad blev det? 4-2 till slut, va?
Ledde, ja, exakt. Med 4-0. De hämtar väl kapp lite där, Frölunda, ja.
Och jag måste säga, jag är ett HV, ett lag som jag inte blir riktigt klok på egentligen. Det har ju potential att kunna klättra ytterligare lite i tabellen, definitivt. 5-mot-5-spelet ser jättebra ut. Man har spelare som, fler och fler som kommer igång. Backspelet med de här skickliga backarna tycker jag man får fart bakifrån. Men powerplay, ja, det är... märkligt att man kan vara så pass svag med den uppsättningen i powerplay.
Ja, men är det så bra uppsättning då?
Jag tycker ändå att det ska kunna finnas ingredienser i det här powerplay-spelet som borde kunna vara framgångsrika. Jag tänker att du har ändå en Alexander Bergström, du har en Camara, du har en Önerud, alltså det backar Kinnvall, jag menar öste in mål i fjol i Timrå, och Erik Martinsson, det finns Nils Andersson, det finns ju de namn jag räknar upp, det är ju uppsida.
Ja, ja, definitivt. Och då har du inte nämnt till exempel en veteran som Martin Törnberg, som har varit erkänt bra i powerplay genom alla år, som kanske inte är riktigt lika bra längre. Men det är klart att där finns spelare. Linus Fröberg ska ju vara en sån som skulle ta offensiva kliv i HV71 till exempel. Där måste ju också finnas en bra uppsida.
Definitivt. Och tittar man på då den här Sportlogic som vi har förmånen på Simor att kunna logga in på och titta statistik, så finns det ju... Tittar man per 60 spelade minuter i powerplay då, så man bara kollar statistik, så är man bara Leksand och Linköping är sämre än vad HV71 är på att bära in pucken under kontroll i anfallszon. Och ser man med de spelarna har, så liksom, det är det som största problemet som jag tycker. För att kunna ha ett framgångsrikt powerplay så kan du bära in pucken under kontroll och sätta upp ett spel. De som är bäst på det är Frölunda. Och de har också bäst powerplay. Så att jag menar, med de skickliga spelarna så börjar redan i uppspelsfasen. Och det finns många andra statistiska nycklar som man kan lyfta fram, bortsett från bara de dryga 15-16% som man har i powerplay. Så finns det jättemånga nycklar som pekar på att HV71s powerplay, det är för dåligt. Och jag blir lite konfunderad över det faktiskt.
Men finns det någonting i HV71 som du ser? För om vi tittar tillbaka till säsongen 16-17 när de vann guld, så var de kanske inte så jäkla starka på hösten. Men alltså från, ja, säg mitten på februari och framåt, så var de så jäkla bra. Mm. Ser vi inte att det finns lite ingredienser som gör att de kan ha det här breda, starka laget där de går kedja efter kedja?
Jo, det gör det definitivt. Och det var ju när de vann guld, så var det inte heller någon powerplay som sprakade. Utan det var ju ett, alltså helt formidabelt 5-mot-5 spel där man var liksom, efter om det var februari, slutet av januari, februari framåt, så var man liksom, man var ju alltså så otroligt vassa. Men powerplay-spelet var inte så bra som ett guldlag, utan det var 5-mot-5 spelet. Ser man på slutspelet i fjol när man åkte ut mot Färjestad, då var det enda anledningen att man åkte ut i sjunde avgörande matchen mot Färjestad, det var för att man inte hade powerplay över hela den matchserien. Och då var det ändå, gick man ut och pratade i somras om att Johan Hult sa det, att vi värvar spelare för att stärka upp i powerplay. Vi har värvat de här spelartyperna för att bli bättre i powerplay. Det har ju nästan blivit tvärtom.
Ser du att HV har en målvakt som kan bli en Söderström? Han var ju så fenomenalt bra när de vann guld 2017. Ser du att Alnefelt har den uppsidan, eller är det Gunnarsson som de behöver gå med i ett slutspel?
Jag ser att det är Gunnarsson man kommer att gå med. Alnefelt gillar jag jättemycket, men Gunnarsson är en målvakt som inte får det erkännande som han faktiskt förtjänar. Jag tycker Gunnarsson är en jättebra målvakt som HV kanske behöver vara lite oroliga för. Jag är inte säker på hur hans situation ser ut, men det är jag kan tänka mig att det är en målvakt som kanske skulle kunna blicka bort mot KL, för det är kanske den mest underskattade målvakten borta, förutom David Rautio då, som har hållit 33 nollor nu. Den har alltså en 33:e nolla i SHL, gick upp på samma antal nollor som Stefan Liv, och bara Fredrik Norren och Hadelö framför sig. Kände att David Rautio är uppe med de namnen.
Jag är glad att du säger Rautio, inte Rautio. Det är många som har förmåga att döpa honom till Rautio.
Ja, men det är samma folk som säger, som inte kan säga Rögle. Det förstår jag inte heller.
Nej, exakt. Och typ sådana som du som inte kan säga Simon Depré.
Nej, just det. Ja, det fick vi på nöten, men nej.
Ja, men du säger ju fortfarande fel. Du säger ju Simon Depré. Han heter Simon Depré.
Är det så?
Ja, du får lyssna på det där klippet som Lindberg har lagt upp igen.
Hello, my name is Simon Depré. My name is Simon Depré.
Ja, så säger man alltså hans namn, men vi ska prata någonting helt annat än en kanadensare i Oskarshamn nu. Vi ska prata JVM, tänkte jag faktiskt.
Men brinner du för det? Brinner du för JVM?
Nej, men jag tycker ändå det är, alltså, nu brinner jag kanske inte, men jag känner ju som, det blir liksom en folklig grej under jul och nyår. Det har blivit det, och det tog väl egentligen fart här under den här turneringen i Tjeckien, var det va? 2007 ja. Eller 2008.
Var det inte då när Berglund, K. Berglund och Patrik...
Och P. Berglund.
Precis.
P. Berglund.
Kristoffer Berglund och Patrik Berglund, född 88. De gick och tog silver, va? Det var ju helt, helt otroligt.
Ja, men precis. Och den stora grejen, det som gjorde att det blev folkligt, var väl nästan när de slog Kanada i gruppspelet.
Mm. Kom du ihåg vem som gjorde avgörande målet mot Kanada där? Eller kvittera eller avgörande målet, jag minns inte riktigt.
Var det Thomas Larsson rent av?
Eller var det inte Forsberg, Tobias Forsberg?
Kan det vara så?
Ja, ja. Alla lyssnare, ni får jättegärna komma med här och hjälpa oss där. Men Thomas Larsson var ju, han, Skellefteå och sen Malmö, Thomas Larsson, han var ju riktigt vass den turneringen.
Ja, jag minns det också. Men sen, det var väl som, någonstans som att han nådde sin topp på karriären där och då.
Han pikade. Tänk när han sitter och lyssnar på den här podden och så tänker han, just det, JVM, då var jag kung.
Precis, men en som inte kom med, som har Skellefteå som klubb, men han spelar Södertälje nu, är ju Adam Vilsby. Och jag tycker han är för jäkla bra i hockeyallsvenska med Södertälje just nu.
Ja, jättebra. Vilken smart värvning. Eller smart av Skellefteå kanske, smart av Vilsby och hans agenter, eller och Södertälje, alla inblandade, får ta ett steg ner och få vara jäkligt bra i en miljö där jag tror han mår bra också.
Ja men precis, de hade ju lite backris där Södertälje, så han har ju fått spela hur mycket som helst och spela i alla spelformer och det har gett honom utveckling helt uppenbart, för han är ju verkligen en ledande back, han producerar poäng, hans skridskoåkning är fullständigt magnifik, det är oerhört trevligt att titta på honom när han åker skridsko.
Men det är ganska läckert där Skellefteå som man tycker har stått och stampa lite här med sin juniorutveckling. Så har du fått in lite unga spelare nu och har ju 4 spelare tror jag det var med i JVM-truppen, vilket är bara det i sig väldigt starkt. Man har Vilsby där och vi pratade om Andersson där i som är Vita Hästen också. Det känns ju som att man har lite spelare man skulle kunna plocka hem till nästa säsong.
Ja men precis, Vilsby tillhör ju Skellefteå nästa säsong. Linus Andersson där i Vita Hästen som fortsätter att göra en massa mål. Han tillhör ju inte Skellefteå, så han lär ju vara lite högvilt på marknaden tror jag. Det är en billig spelare som vet var målet finns. Så jag kollade upp honom lite grann faktiskt nu efteråt också. Oerhört bra på att jobba hårt också. Det är inte bara en spelare som står och skjuter in mål, utan jobbar hårt åt alla håll och kanter på banan.
Ja men det är bra. Det är bra betyg när man får dem. Men man hänger fast lite vid JVM. Den stora snackisen var ju att inte Viktor Söderström kom inte med. Han var alltså inte en av 5 backar som blev uttagna. Vilket för mig tyder på att de är ganska säkra på att få loss Adam Bokvist och Rasmus Sandin. Men Viktor pratade med Aftonbladet och vår kollega får vi väl ändå kalla honom. Eller säger du konkurrent om Hans Abrahamsson?
Ja men jag säger kollega, han gör ett bra jobb.
Ja det är bra. Ja men han med en intervju direkt efter så var han ju väldigt besviken där, Viktor Söderström. Och det, han spontant var att han inte kanske var så sugen på att ställa upp. Om man skulle bli inkallad som reserv. Och det här är ju inte, om Vilsby fortsätter spela så här så känns det som det klockrena alternativet i så fall.
Ja men precis, jag tänkte faktiskt ta upp med dig att vilka är det som ligger närmast om vi räknar med att de inte kommer med, vilket vi kanske ska göra. Men om de inte kommer med, var det att de inte blir släppta där borta i NHL, är det Vilsby och Söderström? För jag tror ju att får han frågan så kommer han väl säkert hänga på ändå. Det är inte så att han tackar nej.
Nej, det vore jättekonstigt om man skulle tacka nej. I min spontana känsla, men alltså, om man liksom lyfter in namn där så skulle man kunna tänka att Filip Johansson i Leksand skulle kunna vara ett sånt namn. Också högerskytt. Istället för Bokvist då kanske, även om Bokvist är såklart en mycket bättre back. Men det är Vilsby som jag känner i den som man ska lyfta in i det givna valet. Och Söderström, Vilsby skulle jag vilja se där om nu inte Bokvist och Sandin skulle komma loss.
En spelare som jag inte tror är nära men som jag blev oerhört imponerad av i lördags när jag såg Malmö möta Linköping är ju Kreuz grabb där. Andreas Kreuz grabb som är back i Linköping. Heter han William Kreuz? William Vorge Kreuz.
Exakt.
Ja, jag tycker han är fenomenalt bra. Alltså han använder sin kropp på ett riktigt bra sätt.
Man kan ju också säga att det är Williams Kreuz där. Det är också en anledning att Adam Ginning då, JVM-back, blev utlånad till Vita Hästen för att Kreuz var så pass bra. Han ser ju lång och gänglig men rätt placerad och rätt elak också. Rätt fysisk spelare. Så att det, ja, men han gillar jag. Han tycker jag har varit bra den här säsongen i Linköping.
Ja, och han satte ju in en klockren propp i mitt tycke på Emil Sylvegård. Och det gillar ju inte Sylvegård alls. Så att då fick han faktiskt lite grann Emil Sylvegård ur balans där i matchen. Och ja, jag tyckte det var lite uppfriskande att se att han verkligen gick emot Emil Sylvegård och tog för sig och inte bara var en blyg junior.
Men vi håller oss kvar lite där. Höll du vaken hela den matchen eller Malmö mot Linköping lördags?
Ja, Malmö-Linköping har ju en förmåga att vara riktiga sömnpiller. Du var ju på plats också och så matchen här i höstas då, ja. Du vet. Det var då vi såg den tråkigaste sudden deathen vi någonsin
just
har sett.
Men,
men denna som vi såg i Malmö Arena i lördags var nog snäppet värre.
Ja, och det var drygt 5000 var i Malmö Arena.
Ja, exakt.
Det får man väl ändå beteckna som att det är rätt dött i den stora fina arenan.
Absolut.
En hockey som inte inbringade någonting.
Nej, alltså jag förstår, alltså jag har så svårt att förstå folk som säger nej men jag kommer inte om de inte spelar bättre. Men alltså betala entrépengar för det där, alltså för det där som bjöds upp. Jag har tar mig fan all respekt för dem som struntar i att betala, lägga upp flera hundra kronor på en lördagkväll för att se det där. För det där var, det var inte roligt.
Nej men det var nog, vi var i studion då så vi sitter ju och kollar på flera matcher och man håller koll på olika matcher och jag fick förmånen att hålla koll lite på Malmö-Linköping. Alltså det var, Ja, herregud, det var låg nivå. Det är nästan så att det var någon tyckare här på, när vi ställde frågan här på Twitter, som sa att blir det 0-0 då borde båda lagen få 0 poäng. Och det, jag börjar med, när man ser den matchen så känns det nästan att 0 poäng hade varit rättvist att dela ut där.
Ja, det är faktiskt en ganska rolig synpunkt. Det går naturligtvis kanske inte att genomföra realiteten, men ändå, det finns ju en poäng i det.
Men vi fortsätter, håller oss kvar lite i JVM. Det är lite roligare än Malmö-Linköping. Det sker ju en sån enorm hype varje år kring det här med JVM. Jag har varit på plats i tre av fyra senaste JVM, och det är ju bland det roligaste jobben man kan göra. Och man rycks verkligen med de här liksom spelarna som går från pojkar till män på något sätt. Och man ska intervjua dem, de är öppna, de är glada på ett helt annat sätt. Deras tid är rampljus. Så när man är på plats så blir man nästan lite färgad. Som i fjol så var jag, när Sverige åkte ut där mot Schweiz. Det tycker jag fortfarande är ett misslyckande. Men ser man på laguppställningen i år så tycker jag att man har nästan ett sämre lag i år än vad man hade i fjol. Backsidan tycker jag är bättre i år. Målvaktssidan.
Är det förutsatt att du får med Sandin och Björkqvist?
Exakt. Det är grundbulten då. Får man loss dem så tycker jag att backsidan är lite bättre i år än i fjol. Målvaktssidan var bättre i fjol med Ersson som var så otroligt bra i Västerås och var jättebra i JVM. Forwardsidan i år är sämre än vad den var i fjol. Och inför JVM i fjol så sa jag att det här är nog den sämsta forwardsidan Sverige haft på 10 år.
Oj.
Och det, många säger, ja men Lucas Raymond och Holtz är ju med, de kommer ju gå topp i draften. Ja, men jag har varit och sett de här givet, gjort de här JVM:erna. När man är 2 år yngre, det är få spelare som är 2 år yngre som går in och dominerar ett JVM.
Finns det någon svensk spelare som du ser som har gjort det? Alltså när de tog guld med 92-orna så var det Filip Forsberg, det var en 94 till som
Karlberg,
var med.
Sebastian Karlberg var med.
Just det.
Och jag menar, Filip Forsberg var bra, men det var inte så att han var bärande spelaren eller Karlberg heller. För Sverige hade ju så jättebra lag det året. Den forwardsuppsättningen är ju smått, eller det laget är ju, när man kollar det är ju smått surrealistiskt hur bra det var. Men så att jag tycker att man ska dra ner förväntningarna lite på det här JVM-laget. Alltså jag är rädd faktiskt att man knappt kommer ta sig förbi en kvartsfinal faktiskt. Det kommer bli riktigt...
För det är ju så att den andra gruppen, där är så pass starka lag, ja. Så det kvittar nästan var man placerar sig i Sveriges grupp, så kommer man få ett riktigt tufft motstånd.
Så är det. Och alltid Sverige i en kvartsfinal. Det kommer vara enorm press på dem. Så att jag tror att man ska dra ner förväntningarna lite i år. Det betyder inte att alltså förhoppningarna är ju fortfarande stora, men förväntningarna ska man definitivt dra ner på det här juniorkronorna till lite mer rimliga. Jättebra backsida förutsatt att man får loss dem som Boqvist och Sandin. Forwardsidan är den svagaste vi har haft på länge.
Är det någon du saknar i forwardsuppsättningen då?
Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker att det är egentligen det bästa. Nu är det ju Filip Hollander och David Gustafsson är ju Hollander och i Luleå skadad. Jättetungt och tråkigt. David Gustafsson uppe i Winnipeg. Det är ju 2/3 av en första kedja. Det skulle ju varit Samuel Fagemo där, så hade man haft en jättebra första kedja. Tar man bort de två namnen, så då blir det lite tunnare där bakom.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men alltså, tycker han kan väl för fan vara bajsa i fred?
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Ja, en back som kommer vara med i JVM, det är ju Mattias Norlinder, backen i Modo som vi har pratat så gott om. Han fick en liten smäll där i derbyt, får man ändå säga det, mot Björklöven. Och det var en härlig match. Den hade ingredienser av en, alltså, topp SHL-match måste man ändå säga, i känslor och inlevelse och inramning.
Ja, det var grymt coolt att se den på TV. Jag hade ju förmånen att se den i Övik, men jag vet inte fasen om det inte är lite roligare att se det i Umeå, där det blir lite mer lada av det hela, en klassisk gammal hockeylada som där blir ett jäkla tryck. Modo hade ju hela kortsidan, var helt röd, och Björklövens kortsida är ju maffig när de fyller ut den. Det är hög SHL-klass på deras publik när de är på den nivån.
Det är nästan mer Modo-fans i Umeå än vad de har på sina hemmamatcher i lunken, om man säger så.
Ja, snudd på i alla fall. De fick väl 400 biljetter tror jag det var. Men det var säkert en hel del som hade köpt ute på sitt plats. Och där finns ju säkert matcher i Fjällräven Center där det har varit riktigt lite folk också.
Ja, men vilken härlig match det är. Och Björklöven har vi ju, alltså, det känns ju som ett, alltså, vilket lagbygge de håller på att bygga ihop där. Nu är det Olle Liss in också. Även om Liss är väl kanske, är han en one hit wonder eller är han på riktigt?
Nej, men i hockeyallsvenskan så är han ju lite mer än en one hit wonder, kan jag tycka. Där han levererade ändå starkt i Västervik, han levererade starkt i Pantern, så att det, han är en målskytt av rang. Ja, definitivt. Han är, och tänk dig att om han får spela typ med Fredrik Weigel. Weigel går ju bara och letar passningar hela tiden.
Ja, men det måste väl vara just enda målet att man värvar Liss. Det är ju för att han ska spela med Weigel, tänker jag.
Ja, men exakt. Jag tänkte det också. Jag satt faktiskt och filade lite på hur kommer Björklöven ställa upp i sitt powerplay nu.
Såklart.
Ja, men alltså jag menar, de har ju ändå...
Oavsett om vi hade haft den här podden eller inte så hade du suttit och filat på det ändå.
Ja, men man är ju lite nördig sådär.
Lite. Jag sitter och filar lite på powerplay här i Västerviks powerplay, andra uppställningen.
Ja, på tal om det, de förlängde med Viktor Öhman, den stora playmakern där som gjorde 4 mål mot Modo. Det är ju helt sjukt att han går och gör 4 mål mot Modo. Men det är en annan sak. Men vill du höra Björklövens powerplay eller är det för nördigt?
Nej, det är ingenting är för nördigt. Hockey, det är liksom... Nej. Ös på.
Ja, nej, men vi kör. Jag tänkte så här, jag tänker att jänkarna ska få spela tillsammans. Om man tänker att man spelar Hutchins och Crandall och Vessel tillsammans med Fredan Andersson och Daylord förstås som point där då.
Mm.
Och sen har vi en andra då med Olle Liss och Sebastian Selin och naturligtvis Weigel.
Ja.
Och så kryddar jag upp även med en spelare som jag gillar skarp, Pontus Andreasson.
Ja, det, han har pratat gott om.
Ja, men det är många som pratar gott om honom och han har lite finess i sig och har tagit det där klivet och var nere och vände i Division 1 och så nu tar ett kliv till. Han skulle ju spela till Oskarshamn för övrigt i deras hockeyallsvenska lag, men det blev ju ingenting när de gick upp i SHL. Och så tänker jag då att Brian Cooper får vara ensam back där. Va? Alltså jag känner att det är ganska hög klass på det där.
Ja, det känns ju väldigt... Det känns bra alltså. Det känns jäkligt bra uppställning måste jag säga. Och vet du vad det sjuka med det här är? Vad jag hör?
Nej.
Att jag hör att man har varit runt, pratat lite med sponsorer och intresset nu i Umeå och kring Björklöven är ju, det är ju så stort så att jag vet inte, det är på bristningsgränsen. Och då hör jag att det är sponsorer som har gått in och öronmärkt pengar utifall att det kommer komma toppspelare tillgängliga. Så hör jag att de har öronmärkt miljonbelopp. Jag har mellan 6 och 10 miljoner. Får ta lite för vad det är. Men det tyder ändå på att det kommer att finnas ekonomiska möjligheter att förstärka längre fram på säsongen. Och då, vad jag hör också är att det är toppspelare man jagar. Alltså toppspelare.
Det lustiga med det här är att jag var i Skellefteå för en vecka sedan och det, man hör lite sur där också. Även och de, jag vet att det är många kanske gillar, kanske inte att det går så bra för Björklöven. De drog någon hata löven ramsa på Malmö-matchen där. Men jag hörde faktiskt lite grann samma vibbar som du har hört här också, att det finns duktiga resurser utöver den budgeten Per Kenta har fått från början som var relativt hög på hockeyallsvensk nivå där han kan lasta in. Och det ser vi ju nu också. De har ju lastat in Weigel, Olle Liss, de har tagit in Vessel också och vad säger man? Palmqvist, va?
Palmqvist. Du får kolla på Lars Lindbergs Twitter där. Jag reserverar mig för att uttala namn känner jag nu. Det biter en i rumpan direkt. Palmqvist, ja, det måste det vara. Ja.
Ja, men det är klart det är Palmqvist. Men nej, men de, jag hör exakt samma signaler som du, så att det finns nog resurser för ännu mer, men samtidigt någonstans så finns det väl en gräns, hur mycket kan man plocka in
exakt
egentligen nu?
Och hur sent kan man vänta när man har ett fungerande system som fungerar? Vad gör det för nytta kontra vad det kan skada? För det är alltid så, plockar du in en spelare så är det någon annan som måste ut på andra sidan bänken. Och vad gör det för lagsammanhållning? Vad gör det för gruppen? Den här som man har byggt ihop egentligen sen maj när man började sommarträna tillsammans. Så att det får man ha respekt för. Men det ska också förtydligas att det ska inte vara på något sätt att man äventyrar någon ekonomi för att värva spelare. Utan det är pengar som sponsorer har öronmärkt för att Björklöven ska kunna ta steget upp.
Nu sa du något intressant där. Nu måste kanske spela försvinna på andra hållet. Jag tror att Emil Lundberg snart är väck från Björklöven på grund av detta faktiskt.
Ja, det känns väl som en spelare som skulle kunna göra nytta i andra klubbar definitivt.
SSK kanske?
Ja, varför inte? De är ju ganska aktiva på marknaden. August Berg gick ju dit här tidigare, eller förra veckan, så att det är nog inte omöjligt där, definitivt inte.
Nej, där har de lyft in. De har gjort det som vi inte gillar att Mora gjorde när de bytte tränare. Då tog de in en massa spelare utifrån, men Södertälje har ju faktiskt gjort exakt samma sak och det är ju ännu fler spelare man verkligen har lyft in i laget.
Men där har det ju skett en förändring också på organisatoriskt med Mikael Samuelsson som har kommit in och vill ha gjort förändringar också, känt behovet att det måste göras. Men några som inte gör förändringar, om vi pratar powerplay, det är ju Karlskoga, va? Det är bara gasa på där.
Jajamän, och det är ju helt stört vad de vräker in mål. Jag satt och kollade på detta här nu.
Har du gjort någon uppställning i powerplay också, eller?
Det klarar de så bra själv, så att det... Nej, men alltså, du har ju Tor Immo som delar skytteligaledningen med Jonathan Dahlén med 17 baller. Och tänker man, ja men om man har en som gör så många mål, då kanske man får vänta typ 15 placeringar på att nästa spelare ligger i skytteligan. Men nej, då har du Fredrik Forsberg som också har gjort lika många mål. Förlåt, sa jag 17 på Tor Immo Dahlén, så menar jag 16. Och sen har du Filip Ahl som har gjort 15. Och där bakom har Jesper Kokkonen gjort 14. Han ska ju spela SHL nästa säsong.
Ja.
Har du sagt.
Ja, det lär han göra. Det lär förmodligen Fredrik Forsberg göra också. Och kanske Filip Ahl också, även om det finns frågetecken för hans speed och fart i benen. Men alltså det är ju vilken offensiv de har. Det är ju sanslöst som de har byggt. Och det skulle vara kul att se uträkning, poäng per betald krona i lön alltså i Hockeyallsvenskan. Jag tror inte att Karlskoga är ett lag... Inte den på den övre halvan, kanske inte ens mer nedre halvan i löneligan.
Ja, övre nedre halvan kanske man skulle kunna säga då.
Utveckla, övre nedre halvan.
Ja, alltså inte absolut bland de lägsta, men kanske 8-9 någonting då. Mm.
Ja, de har fått ut rätt mycket från den där truppen och det kommer ju bli, alltså skulle de inte ta steget upp i år så kommer det där laget bli sönderplockat på samma sätt som det blev när Carl Persson, Viktor Ejdsell och Henrik Larsson och allt vad de hette där härjade för några säsonger sedan.
Ja, men precis. Och en spelare jag hör utöver alla de här offensiva spetsarna som också har ganska mycket offensiv i sig, som äntligen har tagit steget, är ju Wilhelm Westlund. Jag hör att det är fler SHL-klubbar som har deklarerat intresse för honom redan nu. Han leder ju faktiskt till och med backarnas poängliga i hela Hockeyallsvenskan. Lite i skymundan ändå, måste man säga.
Vad roligt faktiskt. Wilhelm kom ju till som junior till Färjestad och kom upp också.
Vänta, ska du stå och ta på dig det här nu? Nej, precis som du har nej, gjort nej, med
jag skulle kunna ta på mig för att jag blev skadad i samband med att han kom upp. Så att när min skada öppnade plats för honom. Men jag har inte rört, lagt mina händer på honom eller förstört han, eller gett honom någonting i karriären. Absolut inte. Men han kom i alla fall upp som en ung och blyg spelare. Och tog inte för sig på något sätt. Men man såg ändå att liksom, någonstans där bakom den blygheten så fanns det en potential och talang. Men det har tagit många år via... Vita Hästen var väl i Djurgården också. Han har liksom varit runt en del. Och när han värvade Karlskoga så var väl min känsla att aha, han landar in där. Och ja, det är väl nästa ett eller två års sejour. Sen går han vidare någon annanstans i Hockeyallsvenskan.
Ja, men precis. Man har ju liksom på något sätt tappat hoppet för honom. Jag minns ju när de här 95-orna, när de var uppe. Är han 95 eller 94? Så jag inte säger fel.
95.
Ja, men exakt. Jag minns när han var uppe där och man talade väldigt gott om honom. Han var uppe och spelade ganska tidigt med 93 och 92 kanske till och med. Att man pratar väldigt varmt om honom. Så att, men det har inte hänt någonting förrän nu då.
Ja, men det tar lite olika lång tid för olika spelare. Och det handlar ju om att bli bekväm och hitta sin roll. Och hans roll var ju ändå som junior och ung spelare. Och som en offensiv bra tvåvägsback. Men det har väl mer handlat om en defensiv, ganska enkelspårigt, enkelspelande back. Men det har han definitivt ändrat den här säsongen.
Jag satt och kollade en liten annan nördig grej just på Karlskoga. Om man räknar bort alla deras powerplaymål, de är inte bara bra i powerplay, räknar man bort alla deras powerplaymål, så är det ändå det laget som gjort fjärde mest mål i hockeyallsvenskan, vilket är helt otroligt egentligen.
Ja, och flyttar man bara några mil från Karlskoga så har man ju Färjestad, och det är också ett lag som öser på rätt bra just nu offensivt sett.
Ja, verkligen. De har ju flera spelare som har gått över den där gränsen på att göra tvåsiffrigt i målkolumnen nu också till och med. En sån som Per Åslund har ju verkligen lyft den här säsongen. Han var ju skadad stora delar förra säsongen och han ser ju riktigt fin ut just nu.
Ja, helt otroligt. Jag och Per, jag bor ju i Karlstad och såklart Per Åslund spelar i Färjestad. Fick en hjärnskakning i slutet av oktober i fjol. Var borta länge. Gjorde comeback i match 7 mot Djurgården i semifinalen. Men jag och Per pratade, vi åt lunch i tror januari eller februari någon gång. Och min känsla då, som själv har varit tvungen att sluta på grund av hjärnskakningen. När jag lämnade den lunchen så kände jag att oj, han kommer nog aldrig spela hockey igen. Men jag vill inte säga det till honom, för det är någonting man måste landa i själv. Men han har ju gjort massa undersökningar och det fanns ingenting de hittade som man kunde göra eller justera eller någonting eller, ja, kring den här hjärnskakningen, utan det var bara att ge det tid. Och det sen kom tillbaka till match 7 där och helt mirakulöst att kunna träna hela sommaren. Och att han har kommit upp på den här nivån, det är kanske den största snackisen, den största överraskningen för mig i den här säsongen, bortsett från att Örebro har varit så bra faktiskt.
Det är inte bara Per Åslund som har kommit igång offensivt. Du har ju även en sån som Victor Edsel. Jag sa till honom faktiskt att träffa honom.
Nej, men ska du ta åt dig äran nu?
Nej. Nej, det ska jag inte. Jag har inte kritiserat honom eller någonting sånt, så att, det är något, så att han lyfter på det sättet. Nej, men faktum är att jag sa till honom lite grann att han håller på med samma sak som Joakim Nygård. Han gör mål i stim. Ja. Har du tänkt på det också?
Ja, det stämmer faktiskt. Det var så faktiskt när han var i HV också, vill jag minnas. Att det gick torrt ett tag, sen rann det på ganska bra. Och så, lite så efter jul där, januari, februari, öste han på där innan han lämnade för Chicagos organisation.
Ja, nej, men han har verkligen kommit upp i nivå här på riktigt den sista tiden. Ett sidospår. Vet du hur man uttalar hans hemort? Du som ändå bor i Värmland. Han är från Hagfors, va?
Ja, Hagfors, va?
Ja, hur uttalar man det när man är därifrån?
Hagfärs.
Ja, Hagfärs.
Ja, det är... Så... Du är bra på dialekter.
Ja, alltså jag fick lite fil där. Jag var tvungen att fråga honom för att... Så jag fick faktiskt guldstjärna nästan direkt. Jag tog det på andra försöket, så att... Ja.
Du släpps in i Värmlandsportarna nästa gång du ska upp dit. Det är en sak som är säker. Men det var en bra match, exakt, faktiskt. Färjestad mötte ju... Ja, du var ju såg Färjestad i torsdags, Färjestad-Malmö, och då kom ju Malmö igen lite i slutet där.
Ja, men exakt. De släppte ju hur mycket 2-1 och 3-2 som helst, och det går inte mot så skickligt lag som Färjestad. Och det var väl det som var lite anledningen till att de valde att täppa till det mot Linköping och inte alls bjuda på någon publikfriande hockey där 2 dagar senare. Men Färjestad, de är vassa. De är riktigt vassa.
Mm, de mötte ju Luleå i lördags, och vanligtvis åka upp till Luleå, och Luleå som är ett hysteriskt form, det är bland det tuffaste man kan göra i SHL. Och första perioden tycker jag Luleå är de som tar tag i taktpinnen och får spelet dit de vill. Färjestad, de stänger mittzon ganska bra. Det känns som att Johan Penneborn var och Färjestads ledarteam hade en rätt tydlig taktik. Det var att hålla ner siffrorna i första perioden. Det var väl ganska det de var ute ifrån, och landa in med underläge 1-0 tror de var rätt nöjda med. Sen i andra och tredje perioden tycker de bara växlar upp mer och mer, och de får liksom Luleå lite in i Färjestad sätt att spela hockey, lite mer böljande fram och tillbaka. Och när man spelar Färjestad sätt att spela hockey, då finns det inga som spelar bättre.
Blev det kanske en liten följd av hur Luleås vecka har varit? Jag menar, de har varit nere och spelat i Schweiz i tisdags, flög till Oslo, bussade väl ner till Jönköping. Ja. Och sen så spelar mot HV71, sen skulle de ta sig hem från Jönköping. De har haft en rätt tuff vecka ute på resande fot Luleå också.
Ja, absolut. Så är det ju. Så att det är klart. Och det var en tajt, härlig match. Två väldigt, väldigt bra lag, och ett avgörande där Gustav Rydahl trampar runt kanske seriens bästa back Erik Gustafsson och lägger in den bakom kanske seriens bästa målvakt Joel Lassinantti. Och ja, det var ett snyggt avslut på en jäkligt härlig lördagskväll och en bra match.
Nu bjöd du mig på en riktigt bra övergång här, för att jag har faktiskt en fråga kring Gustav Rydahl från en som har mejlat in, som av någon anledning vill vara anonym, men jag skickar ändå frågan för det spelar ingen roll. Kan vi peka ut konkret vad det är som gör att Gustav Rydahl har blivit så bra i Färjestad när han har varit så svag i andra klubbar som Frölunda, Växjö, Luleå? Färjestad, jag menar, Färjestad är ett topplag. Det är inte så att han går till en skitklubb direkt.
Två saker, mognad och Johan Pennerborn. Johan Pennerborn tror jag hade eller kände Gustav Rydahl som ung, lite osäker på det, men han kände i alla fall till Gustav Rydahl väl. Och när Färjestad värvade tillbaka Gustav Rydahl där från Luleå mitt under säsongen, så kom han in och spelade egentligen som han gjorde i Luleå och Frölunda och Växjö, där han åker och jagar tjuvsmällar och ja, ska vara en fysiskt jobbig, lite Emil Sylvegård typ spelare. Men då pratade Johan Pennerborn med honom under sommaren och sa: varför åker du bara runt och tacklar? Jag vet ju att du kan spela pucken. Jag vet ju att du kan hålla i den. Jag har ju sett det förut. Varför har du kommit ifrån det helt? Och någonstans där har Gustav själv, när jag pratade med honom, sagt att där började jag känna, oj, okej, okay, jag kan det här. Liksom. De vill att jag ska spela med pucken. Och då är det såklart att man går inte bara ut från en dag till en annan efter att ha åkt runt i SHL i 4-5 säsonger och bara tacklas. Utan det var ju en process som han har bearbetat här under ett och ett halvt års tid, som bara, det blir bättre och bättre från match till match. Så jag tycker han är en toppspelare i serien nu, Gustav Rydahl, och pratar man Karlskoga betald poäng per, eller investerade krona per poäng, så tror jag nog kanske att Gustav Rydahl har varit en av de mest prisvärda för Färjestads del kontrakten i SHL. Det törs jag nog gå så långt faktiskt.
Ja, jag tror det var så faktiskt. Färjestad skrev ett ganska långt kontrakt med honom ganska tidigt, så de det här och gav honom ett långt kontrakt. Så jag tror Färjestad sitter på lite trumf där, som du är inne på.
Ja, definitivt gör de. Och men Rydahl har varit jättebra. Ska bli kul att se honom också nu till Kronor. Och även om man kommer få en mer defensiv roll och lite mer tillbaka till det här kanske checking line som han tidigare var. Han var inte känd för någonting, han var ganska anonym. Men det han tidigare gjorde i alla fall, det tror han kommer få göra landslaget. Men han kan addera det också med lite mera pucktrygghet och lugn, så kommer det bli intressant att se honom i turneringen här i Ryssland.
Ja, vi tar och går på lite frågor. Vi har fått grymt mycket frågor denna veckan också, så att nu vill vi ge dig lite tid att kunna beta av. Och det var du som skickade ut frågan här under söndagen, Sanni. Fick du några roliga frågor, så bara kör på.
Ja, en så undrar: gnäller vi mer på domarna idag än vad vi gjorde förr? Eller har domarkåren blivit sämre? Idag känns det som domarna hamnar i fokus match efter match.
Och ja, men det skulle jag säga att det är väldigt enkelt. Det är ju för att de blir fångade på kamerorna, ja, på ett helt annat sätt. Det, alltså, svårare än så tror inte jag det är, för att man avskydde ju både Robert Lahti och Lars-Johan Ryed förr i tiden också. Så
nu reste sig nackhåren på mig, du sa Lahti.
Var han ingen favorit hos dig?
Ja, nej, han gillade inte mig, kan jag säga. Jag visste att jag hade ett par billiga utvisningar varje gång, faktiskt. Jag var ju inställsam hos domarna, och det funkade på de flesta, men inte på Lahti, kan jag säga. Han avskydde mig, och det var ganska ömsesidigt faktiskt.
Ja, men då synade han ju ditt fullspel egentligen.
Ja, det gjorde han kanske. Han var kanske bättre eller smartare än Kuben och Sjöberg och Lärking och Rönnmark och allt vad de hette på min tid.
Ja.
Liam Johansson undrar: Dominic Furch, är han den bästa målvakten i SHL? Han kollade, och Liam såg matchen mot Oskarshamn i lördags, och det gick inte att göra mål på honom. Och Liam, jag håller nog med dig där, att Furch är bästa målvakten i serien.
Ja, det är väl man kanske, det är svårt att slå fast att han är det, men han är ju definitivt en av tre. Jag vill inte sträcka mig så långt som att han är det, för jag tycker ändå det finns väldigt bra målvakter.
Topp tre, ja, men topp tre på rakar.
Ja, men Lassinantti måste ju definitivt, absolut, vara med där. Vad kan vi säga mer? Jag tycker Rifalk är för jäkla bra i Rögle när han är på topp.
Ja. Ja. Ja, det finns jättemånga bra målvakter. Och Niklas Svedberg, som han har spelat i Djurgården, är också en som man lätt glömmer bort, för man har fjolårssäsong i Timrå i färsk minne. Men det är Henrik Andersson, det här är väl lite riktat till dig, att du nämnde i en artikel när Lära blev klar för Färjestad, att de valde mellan honom och en annan amerikan. Vem var den andra?
Jag måste faktiskt vara tråkig där och säga att jag vill inte säga det, för att jag känner att jag riskerar att bränna lite folk om jag outar det namnet. Det kan kopplas lite väl enkelt, så att jag hoppar faktiskt på den.
Ja, men om vi håller oss kvar vid lära, så också samma Henrik Andersson, Christian Lindelöf, Magnus Jansson, Jonas Larsson. De har frågor om lära, vad han betyder för Färjestad. Och jag som har sett Färjestad några matcher nu och lära, jag är inte överdrivet imponerad. Jag tror att han kommer in med energi, han hade någon tackling och han är en skön transatlantisk stil. I omklädningsrummet, min uppfattning är att han är väldigt, väldigt omtyckt i laget. Han kan säkert ge massvis med energi där. Men sett hur Färjestad spelar med det här puckkontrollen och så tror jag över tid att han kommer nästan mer eller mindre bli överflödig. För nu har unga spelare som Oscar Bäck, Karl Jakobsson tycker jag spelar jättebra, Daniel Viksten lika så. Så att det är många spelare som har höjt sig. Så att lära energispelare absolut. Viktig i slutspelet, ja kanske. Men jag är inte jätteimponerad av honom hittills. Och tror inte jag kommer bli det sen heller.
Nej, vi får se om han har väl i alla fall klarat av att göra ett bättre jobb än vad Leskinen gjorde.
Ja, Leskinen, ja det har han definitivt gjort. Man hade nästan glömt bort Leskinen. Man börjar sakna honom. Men Tobias O, det här måste man ändå ge Tobias O. Han har frågat vecka in och vecka ut. Och jag har tänkt på den flera gånger att jag ska svara, men så har den fallit mellan stolarna. Men då säger han, jag kör samma fråga igen då, tills den kommer med. Vad är den stora skillnaden mellan Hockeyallsvenskan och SHL? Är Hockeyallsvenskan snabbare, frågetecken, eller är SHL bättre på allt, etc.? Har du någon uppfattning skillnaderna?
Ja, men skillnaden är väl, skulle jag säga, att man blir hårdare straffad för misstagen i SHL. Är väl en grej som jag kommer att tänka på tämligen omgående. Farten i Hockeyallsvenskan är väl hög. Jag tror att jag tror inte det skiljer speciellt mycket där mellan ligorna.
Nej, men det som är, tycker jag, är den stora skillnaden, det är individuella skickligheten, och det handlar framförallt i passningstempo. Många spelare, man kan åka snabbt, men det som framgångsrika lag, de bästa lagen, det är just passningarna och passningstempot. Man driver upp pucken med det. Ryan Lash skulle inte vara en snabb spelare i Hockeyallsvenskan heller. Men han har ju den här skickligheten och just det med det här passningstempot. Det är framförallt det som jag ser den största skillnaden. Individuella skickligheten i passningar som driver upp tempot mellan de olika serierna är det som skiljer åt.
Ja, det finns ju någon gammal, jag vet inte om jag ska säga myt eller vad man ska kalla det, men att det är mer strukturerat i SHL än vad det är i Hockeyallsvenskan. Att det är mycket mer tuta och kör i Hockeyallsvenskan.
Lite så är det ju. Men det kan ju också, ibland kan det vara ett charmigt. Man får också lite olikheter, och det ser man ju framförallt i kvalen när ett mentalt rätt tilltuffsat lag möter ett upphottat Hockeyallsvenskt lag som spelar sitt spel. I fjol till exempel Oskarshamn-Timrå. Jag tycker Oskarshamn, 6 av 7 matcher var man i stort sett bättre än Timrå. Det var just den här fredigheten man spelade med. Mats Svensson, det här är väl till dig Johan kanske. Ikonen, Jussi Ikonen, vara eller icke vara i HV71. Hör du någonting om HV71? Ikonen satt som extra forward och 13:e forward, knappt någon istid här.
Då säger jag icke vara. Eftersom du sa icke vara, så är icke vara.
Icke vara. Ja. Men tänk om det här hade varit för några veckor sedan och presenterat den här traden eller bytet. DeShano mot Ikonen. Ikonen har varit i Brynäs och gjort det bra där tidigare. Men nu har ju DeShano kommit igång, så nu släpper väl inte Brynäs honom. Det har väldigt svårt att se.
Nej, jag var ju ganska tvärsäker på att han hade gjort sitt där precis innan novemberuppehållet. Men sen gjorde han väl något mål där ganska snabbt efter uppehållet och har ju kommit igång. Så jag tror inte att det är någon trade som är aktuell på det sättet. Men om man ska ha fungerande trader i SHL så måste det väl nästan vara importer som man gör det mellan för att det ska fungera.
Det funkar inte att ha, jag menar, en svensk, en trebarns pappa eller en familj bryta upp, byta skolor för att flytta upp till eller ner till Jönköping från Gävle. Alltså det är sådana aspekter, så det skulle aldrig funka. Och det är inte heller de lönerna i Sverige, även om lönerna är höga, så är du fortfarande ett familjeliv på ett annat sätt, där du har en fru som jobbar, barn i skola och barn i dagis på ett tidigare sätt än vad du kanske har i Nordamerika.
Ja men exakt. Det blir ju mer att man får göra en överenskommelse, sen så kan det kanske slumpa sig på ett annat, att någon kan gå åt andra hållet. Men allting kan gå och lösa sig, men det är ju ingen regelrätt trade så att säga.
David Leskinen, det är namnet, klingar väl. Inget illa mot dig David, men kommer Leksand värva slash förändra spelartruppet under uppehållet? August Berg är redan på lån till Södertälje, men finns det någon annan förändring på gång som ni kan luska fram? Och det är väl du som ska luska fram då till David. Vad tror du? Blir det någon förändring i Leksand?
Svårt. Nu ger jag ett väldigt luddigt svar här, men ja, jag tror ju definitivt att de tittar på det, men de är ju väldigt noga, så ska det passa in i deras med rätt siffror och hela det här köret. De tar ju inte in vilket skit som helst där, Thomas Johansson och Petter Kahnbro.
Vi nöjer oss med frågorna där helt enkelt. Det fick vi ösa på ganska bra med frågor. Och nu har vi kommit till den avslutande punkten, den brännande punkten. Har du papper och penna framme, Johan?
Jajamän.
Jajamänsan. Elite Prospect-spelaren, ställningen: Sanne Lindström 7, Johan Mr. Maddox Svensson 5. Så du vet, ja. Det är lite press på dig här nu, du vet det va?
Nej, men jag siktar högt här nu. Jag ska ha den 4 eller en 5 nu. Nu är det dags.
Det är dags nu. Nej, men ni vet hur det går till. På 5 poäng. 2016 var han med och tog SM-silver. Han spelade också VM. Och efter det packade han väskorna och tog bilen till Schweiz.
Ja, då slår vi på en gissning på 5 poäng här nu.
Var det så enkel eller? Vi har ett svar. Vi fortsätter på 4 poäng. Han fick ingen flygande start och lämnade Schweiz efter 27 matcher och 17 poäng. Är du trygg med ditt svar?
Jajamän.
3 poäng. Han spelar nu hos nykomlingen som han också var med och både åkte ut och spelade upp. Fortfarande nöjd med ditt 5 poäng?
Mycket bekväm.
2. Detta Borlänge fostrade spelgeni har haft en sisådär start men kommit igång mer. 9 poäng hittills är långt ifrån det han producerade i Skellefteå och Modo. Är du fortfarande nöjd med ditt svar?
Jajamän.
Denna Ritola har samma förnamn som sin lagkamrat Kolan Karlsson. Vad har
du? Vad stod det på min lapp? Kan du läsa upp vad det stod på lappen här?
Mattias Ritola på 5 poäng.
Ja. Ja, det är nästan, kan vi få en fanfar på detta? För det är väl första femman som första kommer femman. Här va? Ja, men du var schysst och gav mig en bra där faktiskt.
Ja, men han var ju 2016 så tog han ju silver med, eller tog silver, vann man silver eller vad säger man? Ja, han förlorade guld eller mot Frölunda med Skellefteå. Och Mattias Ritola spelade faktiskt VM 2016 i Moskva. Och det glömmer man faktiskt, det har man glömt bort nästan lite.
Ja, men visst har man det. Var det han och Zachrisson som var ett radarpar då?
Exakt. Och efter det packade han väskorna och tog bilen till Schweiz. Den hängde du med på va?
Var det? Ja, men det var väl, han hade lite problem med öronen. Så han ville ju inte flyga.
Precis, och vi fortsätter med det. Han fick ingen flygande start och lämnade Schweiz då. Fribourg efter 27 matcher och ändå godkända 17 poäng. På 3 poäng, han spelar nu hos nykomlingen då Leksand, som han har tidigare åkt ut och spelat upp. Ja, ni hänger med på. Han har i alla fall spelat i Skellefteå och Modo bland annat tidigare i Sverige. Och denna Ritola.
Ja, men det är grymt.
Ja, med 5 poäng så tar Johan ledningen med 10-7. Och ja, jag trodde inte skulle ta den på 5 poäng. Jag tänkte kanske 4 eller 3 där, för du är lite feg på chansa tidigt, men... Du gick all in på Mattias Ritola, det gjorde du rätt i.
Jajamän, det var dags för en hög utdelning denna veckan.
Ja, och med det avslutar vi avsnitt nummer 14. Kul att ni hänger med oss på våran poddresa. Vi hörs nästa måndag igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.